Brothers and sisters, welcome to the church education.
Bröder och systrar, välkomna till KUVs brasafton för unga vuxna. Den här utsändningen utgår från Marriott Center på BYU i Provo, Utah. Andaktsstunden översätts till många språk för unga vuxna över hela världen. Jag är Shane Littlefield, president för Orem Utahs UVs tredje stav. Vi välkomnar broder Askerstorp, söndagsskolans generalpresident, och är glada att hans hustru är med honom här ikväll. Broder Askerstorp presenteras senare som kvällens talare. Vi är glada att ha med oss andra generalautoriteter, områdets 70 medlemmar av utbildningskommittén och ämbetsmän från BYU. Dessutom är vi glada att på förhöjningen se andra administratörer för KUV och seminarieinstitut, förutom presidenter för Utahdalens stavar för unga ensamstående vuxna och stavarna för gifta elever med deras hustrur. Vi påminner om att söndagen den 12 januari 2014 talar Elster Tad Callister i presidentskapet för 70 vid KUVs brasafton. Vi inleder med att kör och församling sjunger Kom, låt oss nu glädjas, nummer 3 i Svenska psalmboken. Vi är glada för hjälpen från Mary Ellen Hiles som leder sången och Brian Plummer som ackompanjerar. Efter sången får vi inledningsbön av Emmett Snow.
Thank you. Our dear heavenly Father.
Kära himmelske Fader. Vi tackar dig för den här sabbatsdagen. Vi tackar dig för att vi får vara här på den här brasafton. Vi ber dig välsigna oss så att din ande är med oss, så att vi alla kan lära det vi behöver förstå. Det ber vi om i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
This evening we are joined by the Logan Institute.
I kväll har vi med oss en blandad kör från Logan Institute som ska sjunga I Will Give Myself to Him. Kören leds av Lyle D. Allen och ackompanjeras av Michelle Allgood. Efter musiken har vi nöjet lyssna till broder Oskarsthorpe. Efter hans tal sjunger kören O du nådens rika källa. De leds av Niles Salmond och ackompanjeras av Seth Bott på orgel och med Tiffany Stern på violin. Avslutningsbön får vi därefter av Madison Pond. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Russell T. Oskarsthorpe verkade som medlem i det 75:e kvorum när han fick kallet att verka som söndagsskolans generalpresident. Han har varit lärare i klassen Evangeliets lära, unga mäns president i stav och församling, grenspresident vid missionärskolan i Provo, stavspresident samt president för South Dakota-missionen Rapid City. Han har också varit medlem i tabernakelkören. Broder Oskarsthorpe är professor emeritus i undervisningspsykologi och teknologi samt tidigare direktör vid BYU:s centrum för studier och undervisning. Han och hans hustru Lolly har 5 barn och 21 barnbarn. Kören sjunger nu I Will Give Myself to Him.
He died that I might live.
Thank you to that magnificent choir.
Tack så mycket till denna underbara kör. Min fru och jag liksom dejtade genom en kör. Vi sjöng i en kör och satt bredvid varandra. Jag tror att den första dejten aldrig hade blivit av om inte hade varit i den kören. Så när jag ser på den här kören, de är nästan 600 stycken, så är det en massa möjliga första dejter här. Om du inte har bjudit ut någon än så har du fortfarande tid. Det är underbart att vara här med er ikväll. Mina unga bröder och systrar, ni ska veta vilken förmån det är för min fru och mig att vara med här. När vi ser på er så ser vi oräkneliga möjligheter. Ni har så stor potential. Hur stora förhoppningar ni än har så kan jag säga att de skulle kunna vara ännu högre. Ni kan åstadkomma mer i livet än ni vet. Med Herren på er sida så kan ni förvänta er underverk. Ni kan göra det ni först trodde var omöjligt. Ni kan övervinna alla problem. Ni kan höja er över allt som kan dra er ner. Ni kan förkasta ondskan och omfamna allt som är gott. Ni har kommit till jorden i en avsikt och med Herrens hjälp ska ni uppnå den avsikten. Jag hoppas ni inser hur många som ber för er. Det uppsänds så många böner i den här kyrkan varje dag för kyrkans unga, för de unga vuxna. Någon gång, när ni får en stund för er själva, så inbjuder jag er att tänka på alla de böner som uppsänds varje dag just för er, det uppväxande släktet. Bönen i templen, böner från kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän, böner från stavs- och församlingsledare samt böner från föräldrar, andra släktingar och vänner. Jag hör många av de här bönerna och de kommer från hjärtat. Jag hoppas att ni ska begrunda vilka krafter som nedkallas från himlen för er skull. Och jag hoppas att ni känner er älskade. Inte bara av de som känner er utan också av alla som hyser omsorg om er och bryr sig om er trots att de aldrig mött er. Jag vet att om president Mons som varit här idag så skulle han uttrycka sin kärlek till er. Vi har en levande profet som älskar den här kyrkans ungdomar. Som jag sa så är min hustru och jag så tacksamma för att ni sjöng just den här sången. Vi skrev den här sången för våra missionärer när vi verkade i South Dakota med missionen i Rapid City. Och vi tackar Steve Shank som arrangerat den. Men orden kan tillämpas på oss alla under hela livet. Första versen lyder: han gav sig själv för mig. Han dog för att jag ska få leva. Vad kan jag göra för honom? Vad kan jag verkligen ge? De här orden är från någon som tänker över försoningens välsignelser. Välsignelserna av att känna vår himmelska faders och hans sons Jesu Kristi kärlek. Vi har alla sådana stunder. Stunder när vi känner att Herren är medveten om oss. Så jag inbjuder er att här och nu tänka på de välsignelser ni känner som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga. Och om det finns någon här som funderar på att bli medlem i kyrkan så inbjuder jag dig att begrunda den välsignelse du söker. Och jag vill att du ska berätta om den välsignelsen för den som sitter bredvid dig. Om du inte känner den personen så desto bättre. Då kan ni bli bekanta medan du berättar. Berätta om så många välsignelser så ni hinner med på en minut eller två. Och så snart bakgrundsmusiken tystnar så vill jag att ni slutar prata. Och så är vi tillbaka här tillsammans. Nu får ni prata.
You follow instructions so well.
Ni är bra på att följa instruktioner. Nyligen så bjöd jag hem några studenter för att diskutera det här ämnet för ikväll. Låt oss se vad de sa när jag bad dem att återge sina känslor inför välsignelserna i sina liv.
Kunskapen jag har, kunskapen om frälsningsplanen, min himmelska fader, hur han är och vad han vill ge mig och vad jag kan göra för att leva mitt liv i harmoni med vad han vill att jag ska ha. Välsignelsen som kommer från besegringsmakten, från templen på jorden, att veta att jag kan vara med min familj för evigt som familj.
Kunskapen om försoningen, alltså förmågan att få del av den kraft som kommer genom försoningen. Mycket av det sker genom prästadömets förrättningar. Och min känsla att det är en verklig förbindelse med min himmelska fader genom de här förrättningarna och förbunden som jag ingår med honom. Att ha makt och ha kraft och allt det vi behöver för att komma tillbaka till honom. Tillfället och förmånen att alltid ha den heliga ande skåva med oss till ledning i våra beslut för att överlämna vår vilja och ge oss tröst och styrka och kraften att klara av det här livet och sen vara hos honom för evigt.
Allt det här är ju välsignelser genom prästadömet som finns för både män och kvinnor. Jag är tacksam för prästadömet som återgavs så att vi skulle kunna få alla de här välsignelserna. Templet, den heliga anden och möjligheten att få dela försoningen.
Jag är så tacksam över att jag kan gå framåt och att det här livet inte handlar om att vara apatisk eller sitta på ett staket. Eller någonstans. Det handlar om att gå och stå upp och komma någonstans. Och för mig är utveckling så viktig att veta att den pågår och fortfarande kan pågå bortom döden.
Mormons bok. Som student gick det åt så mycket tid till läsning att jag måste hålla garden uppe. Är det här sant? Vilka antagen gör den? Hur ska jag sila mig igenom allt det här som de säger? Men med Mormons bok känns det som att jag kan ta av mig skorna, så att säga, när jag läser den. För den är ju sann, översatt genom Guds gåva och kraft.
Så utan Jesu Kristi återställda evangelium skulle vi inte ha några av de välsignelser som mina vänner just nämnde. Att tänka på våra välsignelser ger oss styrka att gå framåt i livet. Men vi vet alla att det kan vara jobbigt att gå framåt. Det här är dödligheten och dödligheten är inte lätt. De andra två verserna av den sång som kören sjöng lyder: när andra vänder sig bort, när ingen verkar bry sig, hur kan jag känna hans kärlek? Hur kan jag veta att han är där? När smärta och sorg kommer till dem som frågar varför, hur kan jag ge dem frid? Hur kan jag hjälpa dem att försöka? Den här gången inbjuder jag er att skriva ner eller bara tänka på utmaningar som ni står inför i livet just nu. Bekymmer som ibland håller er vakna om natten. Och återigen, när musiken slutar, då är vi tillbaka tillsammans.
Jag
frågade mina vänner som kom hem till mig vilka utmaningar de hade. Och det här är vad de sa.
Massor med tankar bara så där. En sak jag tänkte var att det ofta är lätt att knyta sitt värde och sin identitet till det man åstadkommer. Jag är inte gift mig än, eller jag har ingen examen än, eller sånt där som man åstadkommer eller inte.
Att bibehålla den andlighet vi hade medan vi var heltidsmissionärer för Herren. Det här är något jag måste välja varje dag. Om jag ska kunna fortsätta med samma vanor som jag utvecklade på missionsfältet.
En av de största saker som förde anden in i våra liv under missionstiden var tillfället att tjäna och bära vittnesbörd. Det fortsatte genom hemundervisning och besöksundervisning och kontaktverksamhet. Med stora möjligheter att göra mycket meningsfullt. Och samma ande kan vara med oss när vi betjänar andra. Att finna rätt balans mellan att ledas av anden och inspiration i de beslut man fattar i livet och bara göra det. En del människor verkar som om de har mycket ledning från Herren och en del måste bara kämpa med saker och bara göra något innan de vet vad som är rätt eller inte.
Ett övergripande tema som fördröjde välsignelser och insikten att de kommer någon gång. Men att bara ha tro och tillit och underkasta oss vår hemska faders vilja. Varför utsätts goda människor för hemska saker? Eller varför kommer svårigheter, verkligt stora svårigheter till goda människor? Det har varit något jag tänkt på. Jag fick till exempel just veta att min pappa har cancer. Och jag tänkte, hur kan det hända en man som tjänat andra så mycket?
Vilka utmaningar än är, så vittnar jag om att ämnet som vi ska tala om ikväll kan hjälpa er att övervinna dem. Låt oss till att börja med tänka lite på förra KUV-brottsaftonen. I den apostoliska välsignelse som äldster Russell M. Nelson uttalade så sa han: jag välsignar er att Guds vilja ska utföras av er och genom er. Tänk på kraften i de orden. Om Guds vilja ska utföras av oss och genom oss, så måste vår vilja vara samma som Guds. Vi måste vilja det han vill. Alistair Neil A. Maxwell sa en gång: när ni underkastar er vilja, Guds vilja, så ger ni honom det enda ni själva verkligen kan ge honom. Det enda som verkligen är ert. Vänta inte för länge på att hitta altaret eller att börja lägga er viljas gåva på det. Slutcitat. Ikväll så inbjuder jag er att med mig begrunda tre frågor. Vad betyder ordet vilja? Hur ger vi vår vilja till Gud? Och hur kan vi veta om vi lyckas? Först, vad betyder ordet vilja? Vi talar inte ofta om vår vilja, åtminstone inte på det sättet. Ibland säger vi viljestyrka, till exempel, jag har inte viljestyrka nog att motstå den här tårtan. Vilja är alltså benägenheten att göra något, den önskan som får oss att handla. Om man ber människor i USA nämna de två viktigaste faktorerna för fysisk hälsa, så säger nästan 95% diet och motion, som väntat. Och om man frågar samma människor, äter du rätt och motionerar du tillräckligt? Vad tror ni då? Mellan 5% och 10% säger att de gör det. Det finns ett tydligt gap mellan att veta något och att göra det. De flesta vet vad de borde göra, men få har viljan att göra det. Ett exempel från vår mission visar att när vi får hjälp så kan vi utveckla viljan att göra det vi vet att vi borde. En av våra assistenter sa en gång till sin kamrat: du, jag har gått upp 15 kilo sedan jag blev missionär. Jag kan inte åka hem så här. Kan du hjälpa mig att gå ner i vikt? Han spelar i ett basketlag och vill inte komma hem på det här viset. Hans kamrat gick med på det. En tid senare så följde jag med de två missionärerna i en buffékö. Den missionär som ville gå ner i vikt gick för att hämta en brownie. Hans kamrat viskade i hans öra: du vill inte ha den där. Den hungriga missionären sa lite stött: jo, det vill jag visst. Nej, det vill du inte, verkligen inte, sa hans kamrat. Missionären tog inte kakan. Missionären ville gå ner i vikt, men han behövde hjälp för att övervinna begäret efter en brownie. Minns ni sången där det hette "Hur kan jag hjälpa dem som att försöka?" Kamraten hjälpte sin medmissionär att göra det som han själv ville göra, men inte kunde göra utan lite hjälp utifrån. Han försökte hjälpa den här missionären inse att hans önskan att vara sund kunde besegra hans begär efter den där brownien. Han försökte hjälpa honom att stärka sin vilja. Motståndaren vill få oss att tro att viljan är en illusion, att vi inte har något annat val än att följa våra naturliga impulser, att äta så många brownies som vi bara kan. En del tror felaktigt att vår vilja är förutbestämd av våra gener och att vi inte har någon kontroll alls över den. För att visa hur avgörande den här frågan är så vill jag ge er ett utdrag ur en nyhetsartikel nyligen. Författaren är en ansedd biologiprofessor. Så här inleder han en uppsats betitlad "Varför man inte har någon fri vilja". Titeln fångar mitt intresse eftersom jag som medlem i kyrkan vet att vi har en vilja. Han förklarar att de beslut vi tror att vi fattar, fattar vi i själva verket inte alls. Han säger att de beslut vi fattar om morgonens frukost, du kanske tror att du är bestämt själv, men ditt beslut att äta ägg eller pannkakor i morse var avgjort långt innan du var medveten om det. Kanske redan innan du vaknade idag. Och din vilja hade ingen del i det beslutet. Alltså så säger han att vi inte har någon vilja, ingen kontroll över våra önskningar. Vi är helt enkelt underkastade vad helst våra gener dikterar. När jag läste den här artikeln så ville jag berätta om vår missionär. Han fattade faktiskt beslut. Han gick ner sina 15 kilo. Hans vilja övervann hans kroppsbegär. Vi lär av uppenbarelser, gamla och nya, att vi har handlingsfrihet, att vi har en vilja, att vi har önskningar och att de här önskningarna kan förändras. Äldste Russell M. Nelson sa vid den senaste generalkonferensen, citat, vi kan ändra vårt beteende. Vi kan även ändra själva begäret. Hur? Bestående förändring kan endast komma genom den helande, renande och möjliggörande kraften i Jesu Kristi försoning. När Elder Maxwell sa att vår vilja är det enda vi själva verket kan ge Gud, så lärde han oss att allt annat vi ger är något som Gud redan har gett till oss. När vi ger tionde och offergåvor så ger vi bara tillbaks till Gud vad han först har gett till oss. Alla pengar som vi kan tjäna i livet kommer till exempel till oss tack vare Guds skapelser. Om vi ger av vår tid så ger vi det som Gud redan har gett oss, vår tid på jorden. Men när vi ger vår vilja till honom så är det en gåva som bara vi kan ge. När vi ger vår vilja ger vi oss själva helt och fullt utan förbehåll. Här är vad mina vänner sa när jag bad dem söka i skrifterna och sedan delge sina tankar om innebörden av ordet vilja.
Att vara villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på dem, alldeles som ett barn underkastar sig far. Så det talar om att ge efter och underkasta sig, att vara villig. Sen börjar vi prata om det och det ledde oss till det här andra skriftstället i Helaman 3. Helaman 3:35. Ja, så att deras hjärtan renades och heliggjordes med en heliggörelse som kommer på grund av att de överlämnade sina hjärtan åt Gud.
Det händer inte på en gång, tror jag. Men det är absolut en process som kommer med tid och arbete.
Det känns som om man liksom får runt farten. När man gör rätt val är det lättare att välja rätt nästa gång. Brön och skrifter i studierna. Studieskrifterna begrundan och dagbokskrivning.
I Mosia 5:2 talas det om hur de beskriver den mäktiga förändringen inom oss och i våra hjärtan så att vi inte längre har någon benägenhet att göra ont utan ständigt göra gott. Det är lustigt att vi läser exakt samma skrivställen men samtalen blir helt olika. Jag tycker verkligen det är så mäktigt i Helaman 3:35 om att överlämna våra hjärtan åt Gud och hur det helgar oss. Jag tror det krävs stor tillit till honom att säga, jag tänker redan nu lita på att din plan är fullkomlig. Jag tänker ge dig min vilja och låta dig använda den för att forma mig och bli vad du vill att jag ska bli.
Vi talar om striden i himlen, hur vi stred för vår handlingsfrihet och hur vi bestämde oss för att följa Kristus och göra det han vill att vi ska göra. Vi talade om hur det här i livet närmast är en fråga om viljornas kamp. Ska vi besluta att önska det Kristus vill, att bli som han är, istället för att bara säga att vi ska göra sånt han ber oss om? Vill vi verkligen göra det?
Så, att ge vår vilja till Herren innebär inte att vi ger upp vår handlingsfrihet. Det är faktiskt det motsatta. Ju mer vi ger av vår vilja till Herren, desto mer växer vår förmåga att utöva vår moraliska handlingsfrihet. Att veta det Gud vill att vi ska veta, att säga det han vill att vi ska säga och göra det han vill att vi ska göra. Allt det här leder till att vi blir det som han vill att vi ska bli. Gud gav oss vår handlingsfrihet så att vi kunde underkasta oss honom, inte för att vi skulle ge efter för frestelse. När du skådar inåt och gräver djupt så kan du finna de önskningar som leder till våra bästa handlingar. Ni märker att jag inte sa som leder till alla handlingar, för en del av våra handlingar är inte motiverade av våra djupaste, starkaste önskningar. En del handlingar sker utan större eftertanke. En del handlingar går till och med på tvärs mot det vi innerst önskar. En ung man kom en gång till mig för att få hjälp med en omvändelseprocess. När han beskrev sorgen han kände inför det han har gjort så sa han: när jag ser tillbaks så känns det otroligt att jag gjorde så. Det är som det var någon annan och inte jag. Innerst inne så ville han inte göra det han hade gjort. Men på något sätt så tog den naturliga människan över och han gav efter för motståndarens lockelser istället för den heliga andens maningar som kunde ha hjälpt honom att motstå frestelsen. Han talade om viljan. Han ville ju vara god, men det var någon del av honom, någon aspekt av hans egen vilja som han ännu inte hade överlämnat. Han höll tillbaka den lilla delen och det var det som ledde honom att göra något som han sen ångrade. Men han kom till en prästhemsledare för att ställa allt till rätta, för att bli den han egentligen var, en trofast son till sin far i himlen. Han kom för att försöka överlämna all sin vilja till Herren, den här gången utan förbehåll. Den här unge mannen upplevde en hjärtats förvandling. Han hade inte längre någon önskan att göra gott, utan att ständigt göra gott. Hans önskningar hade förändrats och eftersom hans önskningar hade förändrats hade hans beteende ändrats. Han la bort den naturliga människan och gav efter för den heliga andens maningar. En hjärtats förändring är en förändring av motivationen, inte bara ett ändrat handlingssätt. Vi behöver göra gott, men än mer behöver vi göra dem av rätt orsak. Det här diagrammet hjälper mig att förstå relationen mellan våra motiv och våra handlingar. När vi är på lärjungenskapets förbundsstig är våra motiv rena och våra handlingar rättfärdiga. Vi gör det rätta därför att vi älskar Herren och hans barn. Men det är också möjligt att göra en god sak med orättfärdiga motiv. Då handlar vi som hycklarna. Vi gör gott eftersom vi vill verka goda eller för att vi vill verka bättre än någon annan. Om vi handlar orätt av orätt motiv så har vi, som skriften säger, medvetet gjort uppror mot Gud. De som är såna att de är stolta över det onda de gör. Men när vi egentligen vill vara goda men snavar och faller, så ger vi efter för den naturliga människan inom oss. Och när vi befinner oss någon annanstans än på lärjungenskapets stig, så behöver vi få del av försoningens kraft genom att omvända oss så vi än en gång är på den rätta vägen. Den här omvändelseprocessen är helt klart en process där önskningar förändras. Det är en process som gör plats för anden. Och när vi gör plats för anden så finns det ingen plats över för synden. Alltså, är vår vilja den samlade kraften i vår önskan eller våra motiv? Vår vilja är bakgrund till våra handlingar. Så hur gör vi då för att stärka vår vilja? Hur kan vi ge vår vilja till Herren? Jag inbjuder kören att återigen sjunga refrängen till den sång de sjöng i inledningen i vårt andaktsstund ikväll. Lyssna noggrant den här gången på orden. Vi kan alla säga det han vill ha sagt. När jag var stavspresident så intervjuade jag en syster som nyligen gift sig och jag frågade, hur går det i äktenskap? Hon svarade, ja, det går väl bra tror jag. Vi grälar inte så mycket. Jag frågade, vad menar du med mycket? Hon sa, ja, du vet, alla gifta par grälar ju. Jag svarade, inte alla gifta par. Min fru och jag grälar inte och mina föräldrar grälar inte. Vi hade sedan ett bra samtal om hur hon och hennes man kunde prata kärleksfullt med varandra istället för med frustration eller hårda ord. Vi kan säga det Herren vill att vi ska säga. Vi kan ta bort hårdheten ur våra ord och vår röst. Vi kan lyfta och bygga upp andra istället för att trycka ner dem. Jag följde en gång med äldste Jeffrey R. Holland för att omorganisera ett stabsresidentskap. Och när vi steg in på hotellet så kände han igen portieren och frågade henne, hur mår din trevliga pojkvän? Hon sa, ja, vi gjorde slut för några veckor sedan. Och han sa, nå, du hittar en ny och han kommer att bli ännu bättre. Hon log och sen gick vi vidare. Och nästa dag såg jag äldste Holland berömma medlemmar och ledare, den ena efter den andra. Han gjorde det med en lätthet på sånt sätt att alla vi mötte trivdes bättre med sig själva och livet bara för att han byggde upp dem. Vi kan alla göra så här. Om frälsaren var här så skulle han lyfta alla i sin väg. Alldeles som han gjorde när han var här på jorden. Vi kan alla säga det han ville ha sagt. När någon frågar mig hur det känns att arbeta med generalauktoriteter så är det första jag tänker på den kärlek som jag känner när jag umgås med dem. Man kanske tänker att det vore skrämmande att stå på podiet under en generalkonferens eftersom första presidentskapet och de 12 apostlarnas quorum sitter rakt bakom en medan man talar. Men de ger en på något sätt känslan av att man faktiskt kan göra det. Så snart man slutar tala så sträcker de 12 fram handen och tackar för ens bidrag till mötet medan de går tillbaka till sin plats. Och första gången det här hände så blev jag förbluffad. Jag hade inte alls väntat mig att de skulle vara så uttrycksfulla, men det är de. De bygger upp alla i sin väg, precis som frälsaren gjorde. Sån är president Monson verkligen. President Monson är kärleksfull mot alla. Efter den här sessionen vid oktoberkonferensen så såg president Monson en ung pojke som vinkade till honom. Han böjde sig över räcket och vinkade åt pojken att komma närmare. Och så skakade han med honom och pojken var förstås jätteglad. Vid ett annat tillfälle, efter ett framträdande i konferenscentret, så stannade president Monson kvar efteråt och skakade hand med så många ungdomar som möjligt. Han gick upp på scenen och fram till en grupp ungdomar med svåra funktionshinder. Fastän de här ungdomarna inte med ord kunde svara president Monson, så visade deras leenden hur mycket de uppskattade hans handskakning och hjärtliga hälsning. Om vi sträcker ut handen åt andra så ökar vår förmåga att sträcka oss än längre. Det här är en av de tydligaste tecknen på att vi ger vår vilja till Gud. Så vi kan säga det Herren vill att vi ska säga. Vi kan också göra det han vill att vi ska göra. Ibland så betyder handlingar mer än ord. När vi fostrade våra barn så drog sig min fru en allvarlig infektion och fick läggas in på sjukhus. Jag försökte få fram mat på bordet och ta hand om våra 5 små barn medan hon återhämtade sig. Men jag behövde inte arbeta särskilt hårt för att få mat på bordet. Maten kom till vår dörr, ett mål efter ett annat. Så mycket mat att vi faktiskt inte orkade äta allt. Så jag började lägga in maten i frysen tills den var full. Den handlingen kan verka liten i jämförelse med annat tjänande, men jag vill säga er att de här måltiderna, de betyder mycket. De räddade mig. Min fru var svag och jag var nedslagen. Men jag kunde gå till frysen och se vad vi hade till middag varje kväll. Med varje måltid som de här fina medlemmarna levererade till vår dörr så gav de av sin vilja till Gud. De gjorde det han ville ha gjort. De här medlemmarna hade rena motiv för att hjälpa en behövande familj, men det är möjligt att göra en god handling av fel motiv. Som skrifterna lär oss så räknas då handlingen som ond, eftersom vårt hjärta inte var uppriktigt. Vi gjorde det goda, men motvilligt. Så önskan betyder allt. Vi behöver vilja det Gud vill. Vi behöver säga det han vill ha sagt eftersom vi vill säga det han vill ha sagt. Vi behöver göra det han vill ha gjort eftersom vi vill göra det han vill ha gjort. Och vi behöver vittna om Guds älskade son eftersom vi vill vara vittnen. Då vet vi att vi ger hela vår själ till honom. Ingen liten del av oss vill göra något som är mot hans vilja. Att säga och göra det rätta blir lättare när vi ger löften till Herren. Förbunden spelar en central roll i utvecklandet av viljan. Och när vi döps så sluter vi förbund att ta på oss Herrens namn, att göra det han vill att vi ska göra. Och varje sabbatsdag förnyar vi sedan det förbundet. Vi betygar på nytt för vår himmelske fader att vi fortfarande är villiga att ta på oss Herrens namn och minnas honom och hålla hans bud. Varje gång vi tar det stycket nattvardsbröd i handen eller sätter den där muggen till våra läppar, så ger vi vår vilja till honom. Vi säger: jag vill vittna för världen om Guds älskade son. När vi beseglas i templet till vår älskade eviga livskamrat, så sluter vi återigen förbund som stärker vår vilja. Vi kan känna försoningens stärkande kraft varje gång vi går in i Guds heliga hus. Det är där vi sluter förbund att helga oss åt Herren. Det är därför som äldste Maxwell sa: vänta inte för länge med att hitta altaret och lägga er viljas gåva på den. Han kanske talade bildligt, men jag tror han också talade tydligt om hur vi kan ge vår vilja till Gud genom att ingå och hålla förbund med honom. Så vi gör allt vi kan för att ge oss till honom. Vårt hjärta, vår vilja, vår själ. Ju mer vi följer den vägen, desto mer välsignar Herren oss med sin kärlek. Och ju mer vi känner hans kärlek, desto mer vet vi att vi lyckas ge vår vilja till honom. Jag hoppas vi lär oss någonting här ikväll som hjälper oss att uppfylla Elsten Nelsons välsignelse. Att Guds vilja kan utföras av oss och genom oss. När jag frågade mina vänner vad de hade lärt sig, så sa de så här:
jag tror att jag ofta sammankopplat handlingsfriheten och att ge min vilja till Gud. Och det har hjälpt mig att se dem som två olika saker. Jag tror att jag gör mycket som är rätt, men nu gör det att jag vill gå och rena mina motiv så att jag blir det han vill att jag ska bli.
Jag älskar att se samband. Jag tänker, ja, vad händer i mitt liv? Oh, det här är det jag har studerat och den personen sa så. Så jag tror att jag har funnit många samband.
Vilken utmaning vi än har, behöver vi ge mer av oss själva till Gud. Det som president Irons sa: hur svårt det än tycks vara idag, blir det bättre imorgon om vi idag väljer att tjäna Gud. När man ger sitt hjärta och sin vilja till Gud, det första han gör är att han helgar dem. Det är ju inte så att vi alla bara ger våra hjärtan till Gud och han bara då lägger dem i ett valv och säger: jaha, ännu ett hjärta till mig. Han tar det och prövar det och ger det tillbaka till oss och säger: gå nu och använd det här och uträtta stora ting. Jag har bara aldrig tänkt på vad som händer efter det att man gett sitt hjärta till honom.
Jag vet ju inte allt, och det verkar som ju mer jag lär mig, desto mer inser jag hur mycket jag inte vet. Men vad jag vet är att Gud lever, och jag tycker att idag fick vi en bekräftelse på det. Att han är medveten och att han verkligen ivrigt väntar och vill välsigna sina barn. Och det är vi. För omkring det 3 dagar sedan fick jag en prästerhållsvälsignelse för något som skulle ske i mitt liv. Och något som sades i välsignelsen var att jag behövde lita på Gud mer och överlämna min vilja. Men av någon anledning kände jag under välsignelsen mycket starkt att jag behövde börja studera det och vad det betyder egentligen. Hur förändrar det de saker jag gör varje dag och hela dagen? Och hur ska jag underkasta mig honom mer helt?
Så att ge vår vilja till Herren är något vi gör varje dag. Det är ingen enskild handling. Det är inte slutet utan början. Vi kan säga det han vill ha sagt. Vi kan göra det han vill ha gjort. Vi kan vittna för världen om Guds älskade son, eftersom allt detta för att vi vill göra det. När den här förändringen sker i hjärtat så ökar vår tacksamhet för försoningen så mycket att vi stärks genom det ständigt. Alma sa, om ni har känt er manade att sjunga sången om den återlösande kärleken, har ni den känslan nu? Sången om den återlösande kärleken är en sång av glädje över Jesu Kristi försoning. Och vi behöver inte vara en sång med toner och text. Det är en känslans sång. Orden vi använder för att uttrycka vår tacksamhet när vi vill sjunga sången om den återlösande kärleken förändras ständigt beroende på vilka välsignelser vi får. Men känslan av tacksamhet mot frälsaren är som en sång. Den kan spelas om och om igen i hjärtat varje gång vi tänker på hur återlösaren har frälst oss från allt som vill dra oss ner. Det var därför Alma frågade om vi kände att vi ville sjunga den sången nu. Nu är den tid som räknas. Om vi känner att vi gläds över Jesu Kristi försoning så är vårt hjärta rätt. Vi ger vår vilja till honom och han stärker vår vilja. Om vi är fästa vid det som hör världen till är hjärtat inte rätt och vår vilja blir inte stärkt. I den senare delen av Mormons bok så vänder sig nefiterna som en gång varit ett rättfärdigt folk bort från Herren. De började skryta över sin egen styrka istället för att glädjas över Herrens styrka. De gjorde medvetet uppror mot Gud. Och vad hände med dem? De lämnades åt sin egen styrka så att de till slut förlorade allt. Så vill inte vi göra. Vi vet att vi inte klarar oss själva i det här livet. Vi kan inte det. Vi behöver Herrens hjälp och vi behöver varandras hjälp. Vi kan helt enkelt aldrig lita på vår egen styrka. Herrens öppna famn inbjuder oss att bli stärkta av honom så att vi aldrig lämnas åt enbart vår egen styrka. Jag vet att vi kan ta emot hans inbjudan att komma och bli stärkta, att komma och bli förlåtna, att komma och känna hans oändliga kärlek. Då vill vi med ett leende hjärta sjunga sången om den återlösande kärleken, inte bara ibland. Vi vill sjunga den sången alltid. När vi känner styrkan att göra någonting svårt så sjunger vi sången i vårt hjärta. När vi låter sanningen finna oss och utvidga vår själ så sjunger vi den sången. När vi känner oss förlåtna sjunger vi den sången. Och när vi känner hans kärlek, då sjunger vi den sången. Varje gång vi sjunger den så ger vi vår vilja till honom. Den enda gåva vi har att ge honom. Han tar inte bara emot gåvan. Han utvidgar och fördjupar den. Han får oss att känna att vi kan mer. Han ökar vår förmåga att älska och att bli älskade. Han leder oss ut ur mörkret, in i ljuset. Han helar och hjälper oss på sätt som låter oss förlåta och bli förlåtna. Jag vittnar om att han är vår frälsare och återlösare. Jag vittnar om att hans fader älskade oss så mycket att han sände honom till jorden för att leva och dö för oss. Jag vet att det här är hans kyrka. Jag vet att hans levande profet, president Thomas S. Monson, förstår kyrkans medlemmars behov och vet hur han ska hjälpa oss att hitta vägen hem. I Jesu Kristi namn. Amen.
To my heart to sing. Our dear Father in heaven, we are so very grateful.
Kära Fader i himlen, vi är så tacksamma för möjligheten du gett oss att samlas som bröder och systrar, som dina barn, för att höra dina ord och känna din ande. Vi är tacksamma att våra hjärtan var öppna för anden, och vi är tacksamma för talarna och för den ande de förde med sig. Himmelske Fader, vi ber att vi i våra utmaningar och svårigheter ska kunna vandra i tro och förtrösta på dig, så att vi kan underkasta vår vilja till dig, gå framåt i tro, så att vi kan komma närmare dig. Fader i himlen, vi är tacksamma för vår bror Jesus Kristus och för hans föredöme, och vi ber att vi ska kunna följa hans exempel och gå den väg han visat oss. Himmelske Fader, när vi nu skiljs åt ikväll, ber vi att vi ska vara ledda av anden och finna dem som vi kan dela evangeliet med, att öppna vår mun och visa de enkla sanningar som vi vet är sanna. Välsigna oss med anden, ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.